Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi säger hjärtligt välkomna till det 63:e avsnittet av Hockeypodden Släpp sargen. Hur är läget nere i Schweiz, Robin Figren?
Jo, men vad fan, det är stabilt. Ja. Det händer inte så mycket nytt. Jag tycker att det är fan, 63, fan, vi är uppe i en del avsnitt nu alltså.
Ja, får man fan säga. Det har gått fort, du.
Ja, kul. Ja. Hur mår du? Förlåt, jag, fan, här sitter jag och bara tänker på mig själv. Hur mår du egentligen?
Jo då, men det är bra. Ingen större anledning att klaga. Man kan ju sitta och gnälla över corona och hela den biten om man skulle vilja det, men det känns onödigt. Det är det så många andra som gör åt den, tycker jag.
Fan, undrar om du inte ska få priser över den som gnäller över att folk gnäller över att folk gnäller över corona.
Ja, men jag har väl lite svårt när det skapas som en inofficiell tävling kring vem hatar corona mest.
Ja, alltså... Men skulle du säga att du leder världskuppen i den som hatar folk som hatar corona mest?
Ja, men jag har väl aldrig sagt att jag inte är fylld av självhat. Så... Ja. Ja, det är mycket möjligt att jag gör det, och då stör jag mig på mig själv
ja,
också.
Ja, men vad fan, jag hakar på det där. Det som du hatar jag också.
Ja, men det är bra. Då hatar vi mig själv tillsammans. Ja. Nej, riktigt så illa är det inte. Inte riktigt så illa, men motsatsen till illa är ju ändå bra. Och jag tycker vi hade det bra och kul för två avsnitt sedan när du berättade om tvillingarna Wikners bråk. Mm. En lyssnare skickade på det här ämnet in en liknande story om Sedinarna.
Okej.
Okay. Som man ju ändå får säga är en nivå till rent hockeymässigt i alla fall. Och det var så då i junioråldern att Henrik skrek till Daniel efter någon träning att han ju för fan inte fattade någonting, typ. Daniel svarade då med ful jävel till Henrik. Varpå han replikerade med: du ser ju för fan likadan ut.
Ja, men det är för fan, det är väldigt snarlikt. Det är skitkul.
Ja, det är exakt samma sak. Jag tycker bara det var kul att lyfta upp att så här, det här pågår ändå på den absoluta världsnivån.
Det är svinhärligt. Kul om, ja. Vem var det som fick den? Henrik, det hade varit skitkul om han liksom bara såhär, nej men vadå, jag är ju inte likadana jeans som dig. Alltså, togs ännu längre liksom.
Precis. Det ska tydligen då inte ha varit låg volym i omklädningsrummet när det där landade, den fantastiska repliken. Det kan man ju förstå. Det här avsnittet är inspelat lite tidigare än vanligt. Som det de senaste dagarna hänt något enormt, som ni undrar varför vi inte lyser alls, så har ni där svaret. Nu Robin, så tycker jag att vi kör igång.
Ja, men fan, det gör vi.
Way back i avsnitt 5 av Släpp sargen, när vi också hade med Micke Nord, så snackade vi en del om rättsskiparna på isen. Senare hade vi även med linjedomar Janne Sandström som gäst för att få insyn i hans arbete. Och i dagens avsnitt så kommer det om en stund surras med en riktig legendar inom domeriet. Jag har ett fåtal utvisningssituationer, kan man nog kalla det, som jag i en generell kontext skulle vilja diskutera kort med dig som spelare, Robin, och tänker då att det kan passa nu.
Ja, absolut. Kul ämne, utvisningar. Bästa som finns.
Shoot.
Jag vet att regelboken givetvis har bestämmelser för saker och ting, men nu vill jag ändå att vi lägger det lite åt sidan och pratar om det här utifrån hur vi i en drömvärld hade velat att skulle fungera.
Okay.
Till att börja med då. En spelare åker för hakning när hans klubba hålls fast om motståndaren.
Ja, den är så jävla jobbig att åka på. Alltså blir den som åker på hakningen. Det är hemskt.
Jag tror vi har berört det här någon gång tidigare i den här podden, men jag tycker mig ha sett det här liksom väldigt ofta på slutet.
Mm.
Hur liksom resonerar man som spelare när man hamnar i den här situationen? Och då menar jag alltså att en spelare, ja absolut, han sätter någon form av hakning, men kan då inte komma loss för den mottagande spelaren liksom låser fast klubban. Så det är en slags fasthållning av klubban.
Ja, 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 absolut. Som jag sa, alltså skitjobbigt att åka på en hakning i de lägena när man liksom försöker få loss klubban och så känner man ja. Att spelaren ifrån en klämmer hårt i armhålan
ja.
Eller kanske har lagt, du vet, din klubba på sin egna klubba och håller fast handsken.
Ja.
Och du vet, allt blir bara så här, när du försöker slita loss. Man ser vissa spelare som släpper ut armarna och bara visar på att jag gör ingenting. Liksom.
Nej, nej.
Den hjälper ju väldigt föga. Det är ju sällan du får med dig en utvisning på att den andra spelaren får en tvåa för holding the stick. Liksom. Alltså den sker ju sällan. Så att oftare nästan så försöker du slita loss. Och vad händer då? Då ser det ut som att du hakar ännu mer ju. Det blir en synvilla.
Ja, jag vet.
Men jag ska ändå säga att, jag måste ändå säga att det har ju lite med skicklighet att göra det där. Alltså det är ju lite fultrick. Alltså får du en klubba där liksom. Alltså det är ju lite skådespel hur man liksom låser fast den och får den.
Ja.
Alltså jag ska säga, det kanske svider lite hos dig, men det finns en världsmästare på det här och det är Ryan Lash. Alltså han hatar ju klubbor runt handsken och sådär, men han är faktiskt ganska bra och gör det ganska smart då han faktiskt försöker låsa motståndarens klubba liksom i armhålor eller runt midjan eller vad fan det kan vara. Så att det är lite skicklighet i det där också. Fult men skickligt.
Jag förstår att Ryan Lash ska skickas in i den här diskussionen och jag säger faktiskt inget om det. Men det finns fler än han också. Det är lite därför jag lyfter det här. För jag tycker det är ett ganska, jag vet inte, jag tycker det är ett ganska stort problem. Hur i en drömvärld ska man lösa det här då? För klubban har ju hamnat där liksom av en anledning och jag förstår att det är sjukt svårt för domarna att avgöra, är det en hakning? Är det bara en fasthållning av klubba? Ska vi ta liksom båda spelarna? Den sistnämnda grejen hade jag ju kunnat tycka är en lösning man borde kika på oftare. Alltså så här, ja, det började som en hakning, den kan vi väl ta, men det är fan också en holding the stick.
Jag vet fan, jag har inget bra svar på det där. Kan man ha på något sätt att spelaren som har sin klubba på fel nivå liksom i midjan där, om han släpper klubban helt, alltså skulle han kunna gå fri då? Alltså,
man ser ju det ibland.
Ja, jo men exakt.
Med varierat resultat så att säga.
Ja, ja. Jag vet faktiskt inte. Det är som det startade, så det är skitsvårt det där. Det är svårt för domarna också att se vad som händer.
Ja, ja, ja. Absolut. Absolut. Jag stör mig bara på att det känns som att det har satt lite i system.
Mm.
Och det kan få ganska liksom ödesdigra konsekvenser för laget som drabbas.
Ja.
Men alltså, jag är inne på den här grejen. Jag vet att du inte är ett så stort fan av det här med att man tar en åt båda håll så att säga, att det är lite feglir. Men jag tycker absolut det skulle kunna vara en lösning.
Ja, alltså det skulle kunna vara. Det händer inte så ofta heller att det blir, man tar som filmningar det här med diving, att man tar.
Nej.
Och som du sa också, jag tycker att det blir lite fegt av domarna. Man vill ju inte att det ska vara i varenda fall att de liksom alltid kan safea upp med att ta en tvåa för båda. Liksom. Det skulle jag inte vilja se, men...
Jag hade ju fått halvfjång, alltså om jag såg att det här hände och en domare bara väljer att ta spelaren som håller fast klubban. Jag hade nästan tyckt att det skulle varit så här, kanske inte helt 100% enligt regelboken då eventuellt, om det nu delvis är en hakning, men det hade ändå varit ett statement som gjorde mig ganska glad.
Ja, det hade varit jävligt modigt den dagen man vågade göra det, för att alltså som om du har en klubba där, så, alltså som spelare, du kan alltid hävda att vad gör klubban där? Den ska ju inte vara där.
Exakt,
liksom.
Exakt.
Alltså jag försöker ju ta bort den. Alltså det skulle vara modigt.
Vi går vidare på nästa grej som du touchade vid. Hur tydlig ska man som spelare få vara kring att man åkt på något regelvidrigt innan det ska anses vara en förstärkning / diving?
Alltså, jävligt bra fråga. Det där är också så sjukt hårfint alltså.
Ja, det är svårt att vara konkret här.
Ja, jag vet att tidigare när vi pratade om det här med höga klubbor, att man ibland som supporter eller som någon som tittar på matchen, att man tycker att det är en överdriven rörelse när man får en hög klubba på hakan, att den kommer så mycket senare och sådär. Men det är ju en naturlig reaktion när man får någonting i ansiktet.
Ja, ja.
Alltså, det som vi bara pratade om nyligen, alltså precis för några sekunder sedan, det här med att när man har en klubba ja. I armhålan, att man sträcker upp armarna, det är också en sån sak, hur tydlig man ska vara.
Ja, men även det här att du håller fast klubban, alltså det är också en slags sån grej, så här, titta, jag blir verkligen hakad.
Nej, fan, det är skitsvårt alltså. Det här skulle man ju fråga domare kanske, det här kanske är någonting som de här domarmötena man har innan säsongen, alltså hur de skulle vilja ha det. Alltså för att man ska kunna få med sig. Det hade ju varit lite spännande.
Jag vet att vi har varit inne på det här tidigare på den också. Att i vissa fall måste man ju nästan visa att titta, nu fick jag en klubba i ansiktet. För annars så är det för svårt för domarna att uppfatta. Men det är också det jag vill åt här. Vad ska vi anse vara okej då? Jag hatar förstärkningar och filmningar. Men det är också så här, vissa grejer kanske inte domarna ser. Jag tycker det är så jävla svårt. Vi hade en situation för lite drygt en och en halv vecka sedan. När Oskar Engsund i det här Norrlandsderby tryckte till Linus Lindström efter en reducering från Skellefteå. Jag tror de flesta har nog sett situationen. Skellefteå gör mål. Lindström ska åka och fira. Oskar Engsund trycker till honom lite maxer på vägen. Och Linus Lindström faller ihop och ligger kvar ett bra tag. Och sådär. Sen spelar han i powerplay precis efter. Det var då jag började fundera kring det här att ja, det är jävligt onödigt från Engsund. Han ska såklart åka ut. Men hur tydligt ska Linus Lindström tillåtas sälja den grejen? Ja,
alltså det är en riktig jävla miljonfråga. Alltså. Jag vet faktiskt inte hur man... Jag har typ svårt att komma på ett exempel vad som skulle... För egentligen, alltså det ska ju vara nolltolerans på diving och förstärkning. Alltså jag tycker ju det och det är... Ja, i vilket fall tidigare tycker jag hockeyn har varit jävligt bra på det.
Ja, men jag håller med. Men om vi tar den här Engsund-Lindström-situationen då. Ja. Säg att han blir träffad av Engsund, mer så här direkt skakar av sig det och så åker han och firar. Alltså inte en chans att Engsund hade åkt ut då.
Nej, självklart inte. Alltså det hade inte varit någonting, för det händer i princip hela tiden. Det är dåligt av domarna att ta Engsund för att han ramlar liksom. Men å andra sidan, alltså fan man kan... Det blir ju mycket å andra sidan när vi diskuterar det här alltså, men...
Jag tycker Engsund, alltså jag tycker Engsund ska åka för. Jag tycker det är skitonördigt att han trycker till honom.
Ja. shit, jag blir verkligen stum alltså, för att jag tycker att det är så svårt. Jag vill bara att det ska vara nolltolerans på förstärkningar och diving och hej och hå. Sen vet jag som spelare att det kan hända situationer som ibland kan uppfattas som förstärkningar, men som inte är det.
Nej, är det när man säljer en utvisning, om vi säger det inom citationstecken?
Nej, men tänk dig, jag vet att jag själv åkte på en så här, när jag fick en, jag drev upp pucken och så fick jag som en slashing på tåspetsen.
Ja.
Och jag föll framåt.
Ja, okej.
Okay. Alltså, och det ser ut för ögat på läktaren, så ser det ut som att jag slänger mig av en liten klubba på tån inom citationstecken om du fattar. Men det som händer är ju att den där lilla slashingen gör ju att min risk att tippas framåt och jag slår i spetsen och faller framåt.
Ja, jag fattar. Ja, just det. Alltså, jag tror till och med vi har berört någonting.
Ja, och det finns såna där situationer, och det som vi var inne på nyss, höga klubbor liksom, det blir ju ofta så att du får en hög klubba och det tar ju en, ja vad kan det vara, femtedel sekund innan reaktionen liksom, innan når liksom, vet du, signalsystemet når upp till hjärnan. Och det kan ju också se det kan ju också se dumt ut. Så det finns tillfällen där det kan se ut som att man förstärker, men man faktiskt inte gör det. Jävligt luddigt, fattar du lite vad jag menar?
Nej, men alltså, jag förstår precis vad du menar. Jag tycker till och med du förklarar det ganska tydligt. Och jag ska kanske också för våra lyssnare säga här att jag förstår att det framstår som att vi inte kommer fram till speciellt mycket här, vare sig kring hur saker ska bedömas eller några slutsatser. Men det är också för att det är såna jävla svåra ämnen. Alltså det är ju verkligen bedömningar, och det är naturligtvis svinkomplicerat även för domarna. Men just för att det är en sån här komplex grej, så tycker jag också att det kan finnas någon viss nytta med att lyfta och bolla det lite grann. Nästa grej då. När någon åker 2 minuter för unsportsmanlike conduct eller abuse of officials, det är extremt svårt utifrån många gånger att veta vad det är som ger utvisning här. Enligt din mening, var går liksom generellt gränsen för vad man får göra?
Här tycker jag mycket att det handlar om kvantiteten av det hela. Alltså är det en spelare som konstant, alltså gnäller på domaren, och bara fortsätter och fortsätter och fortsätter, då tycker jag inte att det spelar så stor roll vad han säger liksom. Men går det liksom så här, för han öppnar ögonen, vad håller du på med, ser du ingen, alltså du vet, det bara fortsätter och fortsätter hela tiden, då tycker jag att domarna har rätt att liksom alltså känna att nej, men nu räcker, alltså ge en varning, fan ge 2 till och med, men går det över gränsen, då tycker jag att det är helt rätt att man kan skicka en 2 på abusen. Tycker jag att sådana här självklara saker som liksom könsord och liksom, du kan ju inte kalla en domare för fitta liksom, det går ju inte.
Nej, men alltså, då, så här, då får man ju också mer än en 2.
Ja, och samtidigt så får man ju skämmas för att man inte kan säga något bättre eller komma upp med något tydligare också.
Men om vi tar såna här unsportsmanlike conduct-grejer då, så här, spruta snö på målvakten, alltså den typen av så här, bara, vad fan håller du på med grejer? Vad tänker du kring det? Ska det också vara lite så att det ska vara kvantiteten som styr det?
Nej, det tycker jag inte. Där tycker jag att det finns ganska så här. Där tycker jag ändå att man har ganska klockorna på, ja, men precis som du säger, spruta snö, spruta vatten från båset.
Ja.
Alltså lite sådana där, banka i plexit när du har blivit utvisad redan. Där tycker jag ändå att det finns lite ganska tydliga exempel ändå.
Om vi tar, nu nästan buntar jag ihop de här två, även om det är två olika utvisningar, men det är för att jag menar att båda kan vara ganska svåra att uppfatta utifrån. Men om vi tar just abuse of officials, ska inte åskådarna få reda på vad det beror på?
Jag är ju lite, där kanske vi tycker olika du och jag. Jag är ju lite där att jag vill ju att det som...
Nej, det är en fråga bara.
Nej, men alltså jag vill ju att det som händer på isen ska stanna på isen. Det är därför jag inte så mycket för ljudupptagning och filmupptagning och hela den där liksom. Jag vill gärna att det ska stanna, men jag kan förstå att som supporter när man sitter nu, när man ändå kör upp mickat och att det liksom kommer ut i högtalarna vilken utvisning man åker för, domaren har rätt att liksom slänga ut en kort glosa. Man kanske kan dela ut, alltså det här just när det kommer till en abuse, att man förklarar varför. Kanske inte exakt vad som har sagts. Alltså det hade varit jävligt latch om Micke Nord tog micken och bara, du vet, satte igång den och så bara, ja... Dick Axelsson kallade mig för kukhuvud.
Det ska ju, har jag hört, bli bättre så här kommunikationsvägar ut till åskådarna för domarna framöver.
Ja, men det
då kanske det är dags.
Ja, men vilken jävla urballning. Nummer 28 i Luleå kallade mig för fetknopp. Jag går på diet just nu, ganska nöjd med mitt resultat, så det känns ingen bra. Så jag kommer sätta han på en 2 för abuse här just nu. Alltså. Lite kul nu, fan, nu går jag igång lite. Jag kanske vill ha det här
ändå. Du ser, jag kanske ändå hade något med den frågan. Även det här med att sportsmiddag kontrakt här. Ja, Djurgårds 31 spruta vatten efter mig. Ja. Orkar inte med det längre. 2 minuter av sportsmiddag. Alltså det, så här, det hade varit en sån himla transparens. Men,
det hade varit skitkul. Men om man ska vara lite äldre, kan man inte korta ner det till typ om någon får en abuse? Alltså går det inte kocka, alltså vad fan ska jag säga liksom, grena ner det till att typ Skellefteås nummer 2 får en 2 för onödigt snack eller dåligt språk, alltså vad fan som helst.
Det jag vill åt med den här grejen är egentligen att vid nästan alla utvisningar så supportarna fattar ju i alla fall vad det är man har tant någonting för, men till exempel i slutet av en match så åker en slag på en 2 för abuse. Man sitter så jäkla
ovetande, ja.
Frågande för man, men det går inte, ja, men så här, det går inte att säga någonting om det, och man så här, man vill kunna ha en åsikt om utvisningar, om du förstår vad jag menar. För
ja men vad fan, man blir väl nyfiken också.
Ja, precis. Och det är därför jag ändå vill lyfta frågan så här, ska man få veta lite vad det handlar om i alla fall. Sen kanske det inte behöver vara Micke Nord som säger att Djurgårds 31 kallar mig precis för fetknopp här.
Nej. Men vad fan, kan man inte dela upp abusen? Det är det jag menar. Om vi går du kan inte släppa att Micke Nord var en fet knopp. Det tycker jag är kul. Men vad fan, kan vi inte gå lite halva vägen var där då? Alltså det är det jag menar, att så här, att abuse of official, att den får en förlängning. Ja. Abuse of official för onödigt prat. Alltså, det ger ju dig någonting samtidigt som att den inte hänger ut någon spelare. Alltså, något sånt.
Ja, ja men vi skulle kunna säga så här. Abuse of official är lite för brett. Ja. Ge oss någonting. Kan vi landar i det då, helt enkelt.
Ja, men likadant. Alltså, ge en förlängning. En liten förlängning. Likadant på en sportsmanlike.
Men det är också så här. Det kan ju bli lagstraff för abuse. Ja. Och då vet man att så här, det är tränaren. Då hade det varit kul om de åkte fram så här. Nu får det vara sluttjatat från Rögle, ja. 2 minuter ja, med så här, på bänken.
Ja, men vad fan, dra en liten förlängning av båda dem, abuse och ja. Unsportsmanlike liksom. Bara att man får en liten hum om vad som hände.
Frönda får hålla hårdare i sina vattenflaskor, 2 minuter unsportsmanlike.
Ja, exakt, en liten teaser bara.
Ja. Ja, exakt. Ja, men bra, vi närmade oss någonting. Det här är mer ett förslag som jag såg och som jag i alla fall vill bolla upp. Jag säger inte att det är rätt eller fel. Vad säger du om att laget skulle få en 2-minutare för 3 icings på en period?
Jag gillar det. Framförallt gillar jag nog att ofta som det är då backjäveln som har lagt för många icing. Alltså det, jag vill ha den fan på mina egna backar. Alltså. Om man spelar med en back som bara lägger icing på icing, då ser jag fan hellre att han sätter sig ut i sitt bål. Nej men vadå, det kan väl vara någonting.
Alltså det blir ju inte så många icing. Alltså jag kollade lite. Lagen i SHL som ligger högst upp, de ligger på runt 5 icings per match. Mm. Så det här kommer ju då så att säga ske i, ja, men ovanliga fall eller vad man ska säga. Alltså när ett lag kanske är väldigt tillbakapressat exempelvis. Och då skulle man ju kunna ge det här pressande eller eventuellt mer offensiva laget ytterligare en liten edge.
Ja.
Att så här, ja, nu har ni slått 3 icing på en period, 2 minuter lagstraff. Delaying the game eller vad fan man nu vill kalla det, det skiter jag i. Men ja, men det är ändå en tanke du skulle kunna tänka dig och gå till säng med så att säga.
Ja, det skulle jag absolut kunna. Man kan ju till och med använda linjerna där också, vad som är alltså en stor eller liten icing. Alltså om den är från egen zon eller mitt zon.
Ja, om vi vill göra det ännu mer komplicerat.
Vilken jävla sport. Nej, men vi har. Man kan ha så mycket kul åt den här sporten. Alltså, shit, ja, vad man kan
ha. Det är helt jävla otroligt. Ja. Det är helt fantastiskt hur man kan prata om någonting så här mycket. Fucking love it. Förresten, såg du han NHL-domaren som... vad fan heter han? Wes
McCauley heter han inte så.
Ja, precis. Som kör den här... Vi kan köra in julklippet här när han skulle basunera ut att det blev slagsmålsutvisningar. Vad tycker du om det här? Det är ju någon form av light-version till det vi varit inne på.
Nej, men jag tycker att det är skönt. Alltså, jag tycker ju han är skönt. Men det är också sådär, du vet, min lilla gubbsida. Den säger ju att såhär, jag vill inte att domarna ska vara för involverade i allting.
Han blir ju en del av showen här.
Ja, exakt. Och jag står ju kvar vid att att domar är som bäst när man inte noterar dem på något sätt. Och det blir lite svårt här när Wes McCauley kör något liksom jättelång ljudklipp här. Och det är liksom koreografi.
Fighting!
Och måste... Ja, nej men exakt. Jag vet, det blir kul någon gång, men det får absolut inte bli för mycket av det här.
Nej, men också så här, men någon gång, det är ju inte en abuse of officials varje match.
Nej.
Utan det är någon gång då och då, så kanske ändå.
Lagompodden.
Mellanmjölkspodden. Vi tog olika tillfällen under den här säsongen. Vi kommer att återkomma till vilka. Så jag hajar till över vilka bra namn spelare haft som plockats in till SHL. Jag vet att du, Figge, haft tankar liknande banor dessutom. Därför ska vi nu utse svenska högsta ligans vassaste namn.
Det är ju kul det här. Namn är ju kul. Alltså jag gillar det här.
Namn är kul. Det ska alltså inte främst vara ett roligt namn nu, eller att det här ska betraktas som hånfullt på något sätt, utan snarare tvärtom. Utan det är alltså ingen Harry Dick grej vi kör här nu. Utan, alltså, vilket namn är man mest avundsjuk på? Typ. Mm. Jag har plockat en rad kandidater. Vi kommer att gå igenom dem, så ska du få agera namndomare här med din magkänsla helt enkelt.
Ja, fan vad kul.
Christer Gudlevskis. Brynäs nya målvakt.
Måste man ändå gilla, vad fan, gillar man förnamnet eller efternamnet bättre?
Christers.
Men även, du vet, han har Gud i sitt namn.
Ja, han har redan börjat kallas för Gud eller Guden igen. Ja. Det är kul. Det gjorde han redan innan sin första match.
Gudlevskis. Vad är han? Lätt. Eller?
Lätt.
Jag har inte med.
Det är inte svårt att vara lätt.
Ja. Nej. Nej, det är inte det.
Men du, ja. Kom igen.
Ja, den var skön.
Christers.
Nej, men jag gillar det här namnet. Jag tycker det är skönt. Ja, det är
ett otroligt namn alltså.
Ja.
Vi tar nästa. Ola Palve.
Ja,
Brynäs.
Ja, men här får jag inte samma ryck i baguetten alltså.
Nej,
jag gillar ju Ola. Ola är ju ett kul namn. Alltså svenska Ola.
Ja,
och det här blir ju en finsk Ola.
Ola, för det är ett U där. Ja. Alltså så här, jag tycker det här låter finskt,
ja,
utan att låta så finskt.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Alltså det är ju inte så här Jussi Markkinen.
Nej.
Är det liksom inte. För då, så här, då behöver man tänka i 300 delar innan man kan räkna ut vilket land han kommer från. Men Ola Palve, jag vet, alltså...
Nej, den är svår. Det skulle också kunna vara någon så här Palve, jag vet inte, lite så här, någon konstig öststat kanske.
Ja.
Eller då kanske det hade varit med Palves.
Est.
Hur som helst, jag gillar. Nej, jag Ola. Ola är asskönt ju.
Men så här, det är inte lika coolt, men fan. Ja. Jag gillar att det låter finskt utan att låta så finskt.
Det är så här, hade man räknat upp typ skandinaviska Ola, så då hade det varit svenska Ola, norska Ole, danska Ole och finska Ola. Alltså det blir ju en finsk Ola på något sätt.
Fan vilket bra finskt Ola du fick till. Ja, jag har noterat dessutom att kommentatorer anstränger sig väldigt mycket för att få till hans namn. Alltså så fort han får pucken är liksom så här bara till Ola Palme. Alltså
lägger på dialekt. Ja,
ja, men det känns så. Ja, vi går vidare.
Ja.
Mark Andre Gragnani.
Ja, men det är lite fräsigt ändå. Det är lite coolt. Det låter ju som någon i Mighty Ducks-filmerna typ.
Ja, jag tycker bara det låter så jävla coolt.
Se här, det blir ju även Mag. M-A-G. Svensk smeknamn på den här borde ju bli Maggan. Eller? Hoppas de kallar han för Maggan.
Mag. Varför var det kul? Han har ju starkast initialer i alla fall.
Ja, men det var.
Mag. Ja. Ja, men Mark Andre Gragnani. Ja, jag tycker det är svinkoolt. Mm. Hynek Sohorna.
Ja.
Oskarshamn. Jag tycker inte det här är så coolt. Men jag tycker det låter som en hitman.
Ja.
Det låter som någon man kan hyra på dark web.
Ja, liksom. Det är spännande för han har både ett Y och ett Z i namnet. Alltså det kan inte vara så vanligt.
Ja, Hynek Sohorna.
Ja.
Det är inte så coolt, men det, fan, det har någonting. Alltså, jag tycker han låter livsfarlig.
Spännande skulle jag säga.
Ja.
Alltså, känns ju som någon sån här Beck-film och så reser de, du vet, då har de tagit den här svenska produktionen en bit utåt. Och då heter ju elackingen Hynek Sohorna. Det gör han ju.
Ja, den här öststatskillen, ja, som ger Martin Beck liksom hjärtsvikt.
Ja, igen.
Ja, absolut. Nästa en coach. Jeff Jakobs. Assisterande i Oskarshamn.
Ja, varför går...
Alltså, kom igen.
Varför går...
Jeff!
Alltså, kom igen. Jag... Varför går du igång på det här så mycket?
Ja, men förnamnet såklart.
Jeff.
Jeff. Det är utstarkt.
Ja.
Alltså så här, lite parkbänksalkisvarning tycker jag det är på förnamnet.
Tycker du det på Jeff? Alltså jag, vadå, jag tänker typ lite mer surfare än så här Jeff.
Ja, men
du vet, jag tar ju Jeff i samma kategori som typ Kevin. Eller
jo,
något sånt där.
Nej, för i helvete, vi är ju Sverige nu, Robin.
Ja.
Han är ju inte Jeff. Han är ju Jeff.
Alltså... Jeff. Ja.
Nej, alltså, så här, Jag tycker det är coolt. Ja. Det sticker ut. Men så här, det har en touch av parkbänks alkis varning i sig. Så jag tycker det är... Ja, men som lyfter det till liksom nästa nivå.
Ja, och det bygger du på Jeff då? Jag är fan inte med dig. På, inte på den i vilket fall.
Okej, men tycker du det är ett coolt...
Yeah, vadå, en parkbänks... Alkis heter ju Bengt. Eller?
Jo, men vadå? Då är det väl en parkbänksalkis med ett lite mer ovanligt namn. Jag köper ju att inte varenda parkbänksalkis heter Jeff.
En fräsig
för det är det väl typ tre personer. Ja. Ja, men så här. Det har en parkbänksalkis aura runt sig i namnet. Sen vet jag inte hur många som heter det. Men det är... Mm.
Men vadå? Om du sätter Jeff i Australien och kallar honom för Jeff Jacobs.
Ja, men då förändras allt.
Du ser,
då förändras
det blir en
allt.
Snygg jo. Liksom...
Jo, men nu bor han ju i Oskarshamn.
Apropå det, fan, Eagles släpper en ny säsong snart. Jaha. Ingen är gladare än jag.
Ja, just
det ser vi fram emot.
Ja, just det. Ja. Ja. Det, ska du få, det kan du få tycka något om framöver om du vill.
Ja, det ska jag också.
Casimir Kaskisuo.
Nästan lite så här. Jag tänker Kashmir. Det blir väldigt rikt,
ja,
på något
visst
sätt.
Gör man tänk det. Helt... Visst ja. Gör man det. Ja, Kashmir.
Ja. Det är Kashmir från Kaskisuo.
Ja.
En bratty finne. En bratt finne. Kashmir från Kaskisuo.
Ja. Det är tilltalande att titta på det här namnet också, i och med att båda, alltså både för- och efternamn inleds med K-A-S. Ja. Så det ser ganska liksom så här, det ser ganska tilltalande ut.
Kaskas.
Han är ju kass.
Han är kass i kassen också.
Kaskas.
Fy fan. Jag är trött här nu.
Kalle Klang, Rögle.
Ja, det är jävligt synd att han är målis. För vet du, jag skulle vilja ha han som back. Och så skulle jag vilja ha han spelandes med John Klingberg. Eller?
Klang och Klingberg.
Kling och Klang. Det är en svinsoft backboy.
Ja, det hade varit otroligt naturligtvis.
Ja, det är ett skönt namn. Det ligger skönt i munnen. Jag gillar det.
Alltså jag tycker verkligen det är en toppkandidat.
Ja.
Kalle Klang. Ja. Båda stavar med C också. Både för- och efternamn. Det har någonting. Ja. Strauss Mann.
Jävligt intressant namn. Den här har man ju suttit framför tvn och bara, vad fan.
Vet du vad? Jag tycker inte det låter som ett namn.
Nej, och jag tänker bara på den här CHL...
Engelbert Strauss.
Ja, exakt. Ja. Den tänker jag på. Och man.
Industrikläder.
Ja, men så här, det fattas ett namn i starten. Alltså han ska heta Strauss Mann. Alltså han ska heta typ Jim Straussman.
Ja. Men man, det är också svårt att ta till sig att det är ett efternamn. Det här namnet är ett jävla mindfuck.
Ja, det är det faktiskt. Man slår fan knut på sig själv.
Ja.
Men som sagt, jag saknar någonting innan. Fan, jag...
Alltså så här, det är något som saknas, ja, på något jävla vänster. Jag tycker inte det låter som ett namn.
Nej, jag...
Och det gör att det också är lite coolt.
Vart är Straussman född någonstans?
USA.
Nej, jag får fan inte ihop det, Nicke. Jag...
Vi får faktiskt bara lämna den och gå vidare.
Jag vill att han ska heta Jim eller Tim Straussman.
Ja. Avslutningsvis då. Ett namn som jag vet är lite av en favorit hos dig. Rodrigo Abos.
det bästa namnet vi har här i Sverige. Roddan. Rodrigo Abos. Säger man inte Abols till och med också? Eller är det Abols?
Jo, det gör man.
Det gör jag också. Alltså, allting är så himla härligt här.
Berätta.
Nej, men det bara ligger så skönt. Alltså jag gillar ju Abols.
Ja.
Rodrigo Abols. Och just det att han någon säsong där hade typ 20 mål och 0 assist.
Ja.
Alltså... Och det rimmar så fint med det här artistnamnet alltså.
Ja. Rodrigo, det känns jävligt så här lirikt,
ja,
om du förstår vad jag menar.
Det gör det, skickligt.
Ja, exakt. Ja, det är lite läckert.
Ja.
Okej, nu när vi har samlat alla de här starka, måste man ändå säga, kandidaterna, så vill jag då ha en slutvinnare, Robin.
Ja, alltså jag kommer ju, jag sätter ju Roddan i en helt egen liga på något sätt. Så jag tar av de andra.
Ja, men vaff!
Jo, jo, han, du låter han vara. Han ska inte behöva beblandas med massa andra.
Jaha, du menar så. Okej, okay, ja, men jag låter dig ha honom. Jag låter dig ha Roddan liksom på din kant.
Ja. Ja, det står ju mellan Maggan och Straussman som har fått igång mig bäst idag. Men det mest intressanta namnet vi gick igenom idag är fan Jim Straussman. Vilken är din etta?
Alltså jag har så jävla svårt att släppa Christers. Alltså.
Ja, det är härligt.
Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat om jäkla häftiga hockeynamn idag. Så därför tänkte jag kolla med dig, Robin. Vilket är det mest udda hockeynamnet som ingått i en trupp där du funnits med?
Alltså det känns som att man har fått beta av en del sköna. Det känns som att det var mycket just i den juniorligan när jag var där. Där var det mycket så här påhitt. Mycket så här som man hade jävligt strul. Jag har ett namn här som jag någonstans skulle vilja få dig att försöka gissa hur man uttalar det.
Okej.
Okay. Så om du tar fram papper och penna så ska du få skriva ner exakt hans namn. Och så ser vi vad du kommer fram till efter. Du har papper och penna?
Ja.
Snyggt. Är du med nu? Förnamnet är inte så kul. Det är faktiskt bara JP.
JP alltså.
Ja. Ja. Och nu är vi på efternamnet. Är du med nu?
Ja.
S Z A S Z K I E W I C Z. Fick du upp det här? JP S Z A S Z K I E W I C Z.
Okej, då ska vi se.
Ja, testa
det. När lirade du med den här stjärnan?
Den här gubben spelade jag med i Edmonton Oil Kings i juniorligan. Så att
okej, okay. I Edmonton Oil Kings så spelar du då med JP Sjaskevich.
Ja, det där är fan inte dåligt alltså. Det är inte alls långt bort.
Sjaskevich.
Nej, nu fladdrar du åt helvete kan jag säga.
Ja, nej, men jag stod fast vid mitt första där.
Ja, alltså JP, jag har för mig att det stod för Jean-Pierre.
Kanadensare då antar jag.
Ja, det stämmer. Och efternamnet uttalades faktiskt så simpelt som Saskovich.
Första är bara ett, alltså Saskovich.
Ja, exakt. Det blir bara som man, okay. Det blir liksom inte alla de här sätarna och allt vad fan det är liksom, det bara tas bort. Så det blev så enkelt som JP Saskovich. Det var inte så mycket svårare än så. Men
okej. Okay. Är man väl påläst på hur bokstavskombinationer ska läsas ut och så där, så kanske det inte är så svårt, men om man tittar på det här namnet så får man ju liksom järnstopp.
Ja, jag känner mig full av att titta på det här namnet. Alltså,
det är alltså tre stycken Z.
Ja, och ett W och det är två I och ett 15 S.
C, Z ser man inte så ofta i avslutningen av ett namn.
Ah, ja. Ah, jag tyckte det var lite kul. Det var ett coolt namn.
Det är det faktiskt. Han hade absolut tagits in på vår lista här tidigare, det får man säga. Men ja, det är kul!
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han har dömt OS, 5 världsmästerskap, 3 JVM, en lång rad SM-finaler och hela 1104 matcher över 26 säsonger i den svenska högsta ligan. 4 guldpipor på det, och vi konstaterar att den här 59-åringen från Gävle nog får anses vara den absolut största domarprofil som vårt hockeyland fått fram. Vi säger varmt välkommen till podden, Thomas Kuben Andersson.
Ja, tack ska. Ja, det var en fin presentation. Tack så mycket för den. Ja.
Hur är läget med dig?
Jo, men det är väl helt okej, tycker jag ändå. Jag har ju slagit sönder en axel, så jag är lite rassligt med nerver i vänsterhanden, men det ska väl bli bättre.
Du var ute och åkte långfärdsskridskor, eller vad var det?
Ja, men exakt, och med stavar, och så går lite fort, och så, ja, det måste ha varit en spricka och isen, och så, ja, så sa det bara pang då. Och där låg jag. Jag trodde jag kunde åka skridskor, men tydligen inte.
De här 1100 matcherna, ja, de hjälper inte när det är en spricka i isen, så att säga.
Nej, gamla meriter hjälper inte.
Nej, exakt. Vi håller tummarna för ett tillfrisknande, Thomas, såklart.
Ja.
Du har ju en ny karriär annars idag, Kuben.
Ja, tänker du privat så säljer jag ju bilar. Ja, ja.
Precis.
Sen är jag ju huvuddomaransvarig i regionen här, i division 1 då, här i våran, ja, Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, Värmland, Närke och sådär. Så det håller på med.
Säljer ni även elbilar?
Mycket elbilar är det nu. Det är elbilar i ropet. Tyvärr så kanske inte elmackarna hinner sättas upp i lika stor omfattning som elbilarna kommer. Så att...
Men det måste ändå kännas lite skönt att det då finns charging i din arbetstillvaro även idag.
Ja, men eller hur? Både då och nu. Det var ju därför jag gick in i bilbranschen, för jag kände att jag fortsätter på den gamla linan med lite charging och sådär.
Ja, men det måste kännas skönt ändå.
Ja.
Thomas, du dömde i högsta ligan under 4 decennier, från 89 till 2014. Vilken var den största förändringen för er domare under den tiden? Om man kanske bortser från det mest uppenbara, att ni gick från att vara 3 till 4 på isen.
Ja, jag brukar vara lite ödmjuk ibland och säga att förr så klarar man sig själv, nu måste de vara 2. Men det får man inte säga så högt. Nej, det var lite skämt såklart. Nej, men den största förändringen, det måste jag nog ändå säga, när de tog bort räddaren offside.
Mm.
Och det var ju då spelet blev så mycket snabbare också.
Just det.
På gott och ont. Kul att titta på ibland. Tyvärr så kanske skadorna ökar också på grund av det, eller tack vare det, jag vet inte vad jag ska säga.
Mm.
Om jag minns tillbaka så var det ju absolut inte några allvarliga huvudskador på 80- och 90-talet.
Nej.
Dels för att tycker nog att spelarna var bättre att försvara sig och tänka till hur du ställer dig i olika situationer då än nu.
Mm.
Nu tycker jag att det går lite på rus.
Mm.
Det känns som att 80-, 90- och 2000-talets spelare var mer lite rädda om sig själva.
Kan det vara det du stör dig på mest när du kollar en match från SHL eller Hockeyallsvenskan idag?
Ja, faktiskt. Jag tycker respekten spelare och framförallt människor emellan är sämre. Jag tror, om jag drar mig till minnes, så var det inte någon spelare som skickade in någon i sargen bakifrån eller tog ett huvud på en annan spelare människa då.
Mm.
Som man idag kan göra i even att på något vis vinna matcher och vinna puck. Mm. Men den killen som får en tackling i huvudet kanske aldrig mer. Och det finns ju jättemånga exempel på det.
Ja.
Bara här i lilla Gävle vet jag på stycken spelare som inte mår bra tack vare hjärnskakningar och huvudskador. Mm.
Det verkar ju som att antalet hjärnskakningar inom hockeyn gått ner något den senaste tiden. Det är ändå glädjande att det går åt det hållet i alla fall.
Ja, absolut. Det håller jag med om. Och där vet jag att SHL och Hockeyförbundet också kör en linje mot sånt här. Och man tar fram bättre hjälmar, bättre skydd. Men där borde ju inte den viktiga vara. Utan det viktiga borde ju vara att spelarna ska respektera varandra på ett helt annat sätt.
Idag när du sitter och kollar på en match, är du en soffdomare då som vi andra?
Ja, det får jag nog säga att jag är. Jo, men det är klart att man tittar på domarna och ser hur de jobbar. Och...
Ja, men kan du sitta där med en öl i näven och säga, vad fan Linde, det är en solklar holding?
Ja, just på Linde kan jag göra det. Jag skojar bara.
Nej, det var bara ett exempel.
Nej, men... Ja, jag fattar Mackan en bra grann. Nej, men alltså, ja, det kan man ju göra. Såklart. Eller tvärtom, vad fan, det där var väl ingenting.
Nej.
Men man vet ju hur det är, man står där nere själv. Liksom. Det går fort och om man gör fel.
Ja.
Största vinsten, om man säger, med mina många år, var väl att man lärde sig att kunna erkänna att man hade fel. Ja. Och framförallt erkänna för andra att man hade fel.
Mm.
Där tycker jag att jag var jättedålig klappkast i början.
Mm.
Utan då tyckte man att man hade rätt och sånga sig blodet för att vara rätt.
Ja.
Det är ingen vinst alls. Det är mycket bättre att säga att sorry, jag gjorde fel.
Mm.
Jag kommer ihåg en sekvens när jag och Challe Berglund har haft mycket roligt ihop.
Ja.
Och han var ju kapten i Djurgården. Ibland var han inte kapten i Djurgården bara för att jag dömde. För vi kom inte överens på isen. Det är så var det bara.
Det är kul.
Ja, men alltså, ja, men det är så. Ibland, ja. Vissa kommer man jättebra. Och ibland jättebra, det är inte det. Men i alla fall, en match på Hovet kommer jag ihåg där jag tyckte själv att jag inte var någon jäk, att jag inte var någon bra.
Mm.
Så att när Charlie kom fram och skulle tacka efter matchen så sa jag bara, sorry Charlie, idag var jag inte bra. Och då vänds nästan till att, som Charlie sa, att det här var fan kul, men så farligt var det inte.
Nej, okej, okay. Ja.
Så det lärde man sig med åren, att ibland förstås också erkänna fel som man inte tyckte man gjort. Bara för att man behöver inte vinna alla matcher. Det är ungefär som med barnen, man behöver inte vinna alla matcher där.
Det var kul om Kjelle svara något i stil med nej, du var inte lika jävla dålig som du brukar vara i alla fall.
Nej, precis. Nej, Kjelle är bra. Han det är också en sån här kille som brinner för sitt lag och brinner för att vinna.
Ja.
Det får man också klart för. Alla spelar ju där för att vinna. De är inte där för att bli kompis med mig.
Domarna har ju som vanligt hamnat en del i hetluften den här säsongen. Vad tycker du överlag om nivån vi har fått se?
Jag tycker att det går för fort för domarna att komma upp i SHL. Komma upp i allsvenskan. Jag tycker att det ska finnas en viss strävhet. Och när du kommer upp så går det för fort till att du får döma. Vi tar exempel då, som Brynäs Leksand, HV Färjestad, HV Frölunda, Luleå Skellefteå. Förr var det så att när man fick de matcherna, då visste man att nu har man gjort någonting bra. Nu är det liksom okej. Och när man fick dem första gången, shit, nu har jag liksom kommit upp lite på skalan.
Just det.
Men nu är det inte allt så. Det är huller och buller och jag tycker att många av de yngre killarna som är bra skulle kunna behöva vänta på sin tur.
Mm-hmm.
Jag vill inte säga kanske hierarki, det kanske var väldigt mycket hierarki då när jag gick upp i SHL, eller i Elitserien som det hette. Men man visste ändå att när de bästa slutade att shit, ja men det kanske min chans kommer till att få något semifinaler och finaler och sånt här, eller bra matcher. Nu känns det som att domarna får de här fina matcherna alldeles för tidigt.
Mm.
Och det är inte alltid till en fördel för en domare. Jag vet flera exempel på domare / linjedomare som har slutat bara för att det har kommit för fort upp första säsongen, andra säsongen. Sen tredje, fjärde, då kanske du inte får de där bra matcherna. Och då börjar du fundera. Vad är det som har hänt? Varför är jag dålig nu? Eller nej, det behöver inte vara det. Det är bara det att andra kommer upp och tar utrymme och tar plats.
Okay.
Så att där kan jag tycka att en viss turordning är bra.
Just det.
Jag frågade en domare i SHL här bara för en vecka sedan. Nu när du har dömt några år, så ja. Tycker du inte nu att det är ganska bra med det här att man väntar lite på sin tid? Och, jo, du har helt rätt. Men så tänkte jag inte när jag gick upp. Nej, det gjorde inte jag heller. Utan jag trodde att jag var lika bra som Börje Johansson.
Okay.
Men jag tog kanske samma utvisningar. Men jag kunde inte sälja av de dåliga besluten som han gjorde på ett bra sätt. Det var ett ordspråk som Kjell Lind sa till mig när jag började 89. Att konsten är att sälja av de dåliga besluten.
Ja, men det ligger kanske något i det. Om vi tittar lite på din karriär då, Kuben. Ska vi direkt gå till det mest väntade kanske? Semifinal 4 mellan Modo och Djurgården 1998. Du har tagit en tvåa på Jan Axel Allavara i sadden som Diff avgör på. Hur uppfattar du vad som hände sedan?
Det börjar ju inte där egentligen, utan det börjar ju egentligen...
Nej, jag vet att det inte börjar där.
Det var ju 3-0 till Djurgården efter två perioder och matchen var ju typ game over. Men på något jäkla vis så lyckas ju Per Bäckman. Jag vet inte om man stoppar in dem för mat där mellan andra och tredje. Men Modo kom ut som retade tigrar. Gick i kapp. Jag var 3 sekunder kvar, tror jag. Thomas Söderström släppte in och myra från blå eller sånt där.
Gick i kapp sent.
Jag tänkte bara, nej, blir det sadden också? Då hade det varit kaos redan. Innan sadden så var det ju vart det bråk där mellan Vikegård och Per Bäckman i spelagångar. Spelagångarna då är inte så något ser ut idag. Det var lite annorlunda. Men ja, vad tänkte jag då? Fan att jag tog den där utvisningen. Det har jag nog tänkt många gånger,
ja.
Även fast det egentligen kanske var rätt. Men Men kanske har det varit 10 år senare, rätt eller fel, då kanske jag tittar bort. Jag har ingen aning. Mm.
Nej.
Men så jag också säga så här, att jag har ju sett den här matchen i efterhand. Och en match på 90-talet, det var ju så mycket mera fasthållningar, hakningar. Inte så mycket slashing och sånt där, men utan mer fasthållningar, hakningar än vad det kan vara på en hel omgång nu. 6-7 matcher. Men jag var faktiskt, då var jag nära. Jag hade ju blivit uttagen, ja det här är ju en lång historia. Jag vet att jag hade blivit uttagen och fått döma tredje finalen och tänkte, jag kommer precis ihåg vad jag var, allting på vägen, liksom på väg hem från jobbet och brandkorn. Och shit, fan vad kul. Och med det vill jag säga att jag kanske redan var där.
Ja, okej.
Okay. Den här matchen var bara liksom någon som skulle göras av med på vägen.
Ja.
Och så var jag redan i huvudet, redan i final. Så det försöker jag säga till alla som dömer nu. Och det tog jag faktiskt med mig sen också, att en match i taget, det är så viktigt.
Ja, om du egentligen var någon annanstans måste det ju varit lite omtumlande där. Liksom, Värnblom fick matchstraff, Bäckman var ute på isen, det var totalt kaos på läktaren i Kempahallen.
Ja, ja, ja.
Och sen då Alavara som stormar mot det. Alltså, det måste ju varit.
Ja, och grejen var väl att det var väl kanske inte Alavaras största fel egentligen, utan det var ju egentligen, jag tagit med Petter också, så han vet om det här. Det var ju Petter Rönktil som kom bakom mig, och när Alavara satte en kruff på mig så ramlade jag över Petters benskydd. Så att det är egentligen var Petter som skulle vara avstängd.
Ja, Petter har till och med erkänt det i vår podd tidigare.
Ja, han har det. Har det kräv då så. Då kör vi med på kort.
Ja.
Nej, men sen var det ju... Ja, sen en lite rolig historia. Eller rolig var det inte för mig. Men roligt nu efterhand så här, att allting var ju... Ja, efter matchen var ju kaos. Och vi satt ju kvar där säkert en och en halv timme. Och jag kommer ihåg Niklas Andersson på Express som var inne och pratade. Och så var det bara vi... Och så var polisen kvar och så frågade polisen, vill ni åka med oss till hotellet? Ja, jag tänkte, det kan vi göra. Så att vi tog plats i polisbilen där och tänkte inte så mycket på det. Det tog någon kille att fotografera. Sen på morgonen efter man kommer till Arlanda och läser tidningen. Här på domarna poliserkort i hotellet. Och vad fan, så var det inte. Så det lärde man sig någonting där också. Att testa aldrig en polisbil efter matchen där det var något kaos.
Nej,
men det, jag vet, vilket alltså. Fall så jag sa nej till finalen det året och var jättenära att sluta döma hockey då. Men då var jag uttagen till VM 98 i Schweiz där med Stefan Danielsson som linjedomare. Och jag fick ju döma då ända upp till ena semifinalen då. Det var då Sverige vann mot Finland. Det var ju 0-0 i den första matchen. Det var ju spelade 2 matcher i final då. Och sen vann de när Johan Thomberg avgjorde.
Men den här incidenten fick det alltså nästan att sluta döma hockey?
Ja, det var från jäkla uppståndet. Så jag tyckte att det var så, fan ska man hålla på med sånt här liksom. Jag ville bara göra så bra som möjligt för att det ska bli hockeymatcher och naturligtvis ett ridelse med. Jag gillar ju vår domare. Men ja, det var nära att jag slutade då, 98. Och jag är glad för att jag inte gjorde det. Jag har ju fått uppleva så mycket roligt efter det.
SM-finalen mellan Frölunda och Färjestad 04-05 under lockouten måste ju varit jävligt speciellt att döma.
Ja, det var ju speciellt. Och speciellt kul såklart.
Exakt.
I och med att alla NHL-proffsna var här egentligen. Både i Sverige och Schweiz de flesta NHL-spelarna var. Och här i Sverige vi hade ju förmånen att ha alla våra bästa svenska spelare också. Plus utländska.
Ja.
Så att, det var ju fantastiskt. Och fantastiskt liksom en sån gång att få döma den avgörande matchen liksom, och skjuter, smällar och konfektyr.
Jag har en liten tes där. Kan det vara så att typ Chara och den typen av liksom, NHL-stjärnor var de som visade mest respekt mot er domare? Jag vet inte varför, jag bara känner det på mig.
Jo, men absolut. Jag har ett jättebra minne från den matchen. Det var ju efter den här sista matchen när Färjestad precis har förlorat. Och Frölunda jublar och allting. Och då kommer Sheldon Surrey och Sedano Chara fram till oss domartrion. Och så var det jag, Anders Karlberg från Gävle och Leo Tackela från Hofors. Kommer fram och tackar för en väldigt fin finalserie.
Jaha!
Det är liksom det största minne jag har från den matchen. Så det är någonting som jag har tagit med mig.
Ja.
Och det du snackar om att de NHL-spelarna proffs på ett helt annat sätt än vad man är här hemma.
Peter Forsberg var ju hemma i Modo den här säsongen och hans tävlingsskalle verkar många sitta på rätt kul historier om. Gäller det även dig?
Jag beundrar en människa så in i helskotta för att han tävlar ju in i det sista. Jag kommer ihåg en sekvens från det sista året då han hade tyvärr också problem med foten. Mm. Och det var i Timrå, Timrå Modo, och han ramlade upp över blå linjen eller tappade skäret. Och min linjeman står där och korsar händerna, vilket betyder att det är ingenting. Och så vänder spelet och jag ser Peter är asförbannad. Så han vänder mot mig och jag tänker, nej, nu kör han över mig. Så stannar och tvärställer skridskorna. Oh, han åker inte på mig, men han var jätteförbannad. Ja, men det är en sån här grej som jag beundrar Peter för ändå. Att in i det sista så, inte in i det sista, men alltid så var viljan att vinna. Ja. Det är väl kännetecknande för alla så här. Alla världsstjärnor, oavsett idrott, liksom, att du vill verkligen vinna.
Skrek han något till dig då?
Ja, det gjorde jag ju såklart. Inte kommer jag ihåg vad han skrek, men jag gav han ingen 10 minuter i alla fall. Sen har vi pratat om det och skrattat åt det också, men det satt nog lång tid.
Det är ju extremt många profiler som du har haft att göra med genom åren. Vi har varit inne på ett gäng. Jag vet att du någon gång tidigare nämnt att det finns många stories med Andreas Jämtin. Kan du inte bjuda på den roligaste du har där?
Ja, men jag var väl inte så bra kompis med Andreas där i början. Men jag tänkte jag måste fast göra någonting så att vi ändå kan liksom hitta en bra nivå tillsammans. För det finns ju spelare som en domare behöver kanske ha, om man inte behöver ha dem med sig, men i alla fall inte emot sig. Det finns ju de som ser på det i kapten och finns det A och så finns det A. Men sen finns det de här informella ledarna som jag som domare eller matchledare försökte verkligen leta upp och se vilka det är. Bara för att mitt jobb skulle vara enklare. Det var lättare. Mm. Så att, jag tog det faktiskt om Andreas när han spelade Linköping. Då stod de utanför och filade klubborna. Utanför vårat omklädningsrum. Så jag frågade faktiskt att. Jag sa att Oskar, min son. Han har dig som idol, han gillar dig som fasken. Skulle inte jag kunna få en klubba med din autograf efter matchen? Mm. Och han mustade lite då, för han tyckte jag var lite dryg och sådär. Men efter matchen så knackade på dörren och så kom han med klubban med autografen på. Och jag har fortfarande, kvar den hemma. Så att, sen den dagen så, ja men det var mitt sätt att komma nära en spelare som jag verkligen ville komma nära. Som dels jag tyckte mycket om, men som inte tyckte om mig. Men jag gillar de här spelarna som sticker ut lite. Det är kanske för få av de här idag. Det fanns Per Lidin som gjorde roliga saker. Du hade Emil Kåberg som tacklade så fort omkring och var lite så här småjäklig mot motståndare. Men oftast alltid schysst och även schysst mot oss domare. Liksom.
Han ska ju under en tid ha kallat dig för Tuben. Känner du igen det?
Ja, det har han säkert gjort. Det gjorde han väl säkert för jävla.
Ja, jag tror det. Ja, jag ville bara få bekräftat om det hade nått dig eller inte.
Ja, jo, det är nog mycket möjligt. Jag har hetat både ena och tredje.
Figga har berättat att han minns hur du och Jimmy Ölvestad stod och skrek på varann som, citat, mamma och tonårsdotter när han kom upp i Djurgården. Var det mycket att man fick liksom bita ifrån mot de allra tjatigaste?
Ja, det kan då stämma. Jag kommer inte ihåg det själv, men Figgen har ju ett sjukt bra minne, så att han kommer säkert ihåg det. Ja. Ja, ibland så fick man ju som domare naturligtvis kanske säga lite hårda ord till spel, att nu jäkla får det vara bra, nu räcker det, håll bla bla bla. Och så är det med ledare också. Men har man skapat en relation innan så brukar inte det vara något problem. Men såklart ska man väl inte svära åt varandra. Men det har väl klart att det har hänt att man har bett någon fara långt bort.
Ja.
Och så kanske den spelaren sagt, oj då, nu är kuben förbannad, det bäst att passa sig. Och så var det så bra med det. Och så ber man varandra om ursäkt än, såklart. Jag gjorde så åt Johan Davidsson en gång, och då fick jag verkligen be om ursäkt, för det var ju den snällaste spelaren som man nästan har alla år. Det var verkligen om ursäkt att jag kallade honom det. Men man är inte sen att man kan be om ursäkt.
Nej, men precis, så är det väl. Så är det väl för de flesta. Ja. Alla åker väl inte runt och är perfekta på isen.
Nej,
förutom Johan Davidsson då möjligtvis.
Ja, precis, ja. Finns någon till också.
Ja. Vi har tidigare i den här podden varit inne på att det för publiken i alla fall vore kul att få veta mer vid typ en abuse 2 som man kan ta numera. Liksom på med doma micken och berätta vad det handlar om ungefär. Vad tänker du om det, att om man skulle ge dem utifrån den typen av insyn?
Ja, varför inte? Jag vet inte vad man ska säga då.
Han kallar mig pappskalle, nu får han åka och sätta sig en tvåa för abuse.
Ja, jag vet inte vad det skulle göra för bra egentligen, men det finns så många som skulle säga, ja men han var ju en pappskalle.
Ja, ja, exakt.
Och så tycker de att, han borde, att man som domare borde tåla det i stridens hetta, som så många säger, ja men... Men vad fan kul, men han sa ju det är stridens hetta. Ja, men vad är stridens hetta? Får man säga vad som helst bara för att det är stridens hetta?
Jag förstår att det inte är genomförbart, men det är en kul tanke.
Ja, men absolut. Men däremot så har det hänt många gånger att en tränare kommer fram till en eftermatch och säger, du, spelaren här sa att du ber han dra åt helvete. Ja, ja. Varför gjorde du det? Ja, men han sa ju så här före. Eller berätta han vad han sa till mig före. Nej, han sa att han inte sa någonting. Ja, ja, men det förstår du själv. Att jag ber ju inte någon dra åt helvete om han inte sagt någonting till mig. Alternativet har ju varit att ge honom en tvåa för ditt lag. Så det är mycket möjligt att jag bara drar åt helvete. Men jag säger igen, det är inte bra att be någon dra åt helvete, såklart.
Nej, men ibland det är kul att en tränare tror det, att du bara skulle åka fram till dem. Bara, du, en grej, ja, dra åt helvete. Ja. Ja, ja. Vilka fler udda eller roliga händelser sticker ut från din karriär då, Kuben? Du har ju dömt VM-final, OS och en himla massa mer, så att säga. Det har ju hänt en del, om man säger så.
Oj, hur långt ska vi gå, tänkte jag säga. Ja, en grej som ploppar upp så är man blir inte starstruck kanske, men man minns. Redan 1989 så dömde jag min första internationella uppdrag. Det var i semifinal i Europacupen i Düsseldorf. Och det var ju öppen ishall. Jaha. Och då spelar Erik Kühnhackl där och Bredna Trunska. Och Kühnhackls son spelar väl nu i Skellefteå, tror jag.
Skellefteå, jajamän.
Och det var ett så här roligt minne att stå bredvid Jäger efter en match och säga till Jäger att Mr. Jäger, jag tror att du blir matchens lirare då. Jag tycker att du var så bra. Nej, tror du det, sa han? Ja, det tror jag. Ja, men då blir man lite tunt. Det är lite töntigt också, men så, ja, så blev jag matchens lirare och det var under semifinalen då 2005. Ja, ja, du hade rätt, sa han, och så åkte han tog mot priser.
Ja, det är lite kul.
Jag stod och pratade med Jäger, han var ju kapten då i en match, och så kom det fram en annan tjeckisk spelare, Prospal, komma fram och börja tjattra. Och så sa jag bara, ursäkta Mr. Prospal, jag pratar med Mr. Jäger. Och han säger, I'm sorry to interrupt you. Och så åkte han iväg. Okay. Det är också lite kul att man blir lite starstruck, de här stora spelarna faktiskt. Det måste jag säga.
Ja, men det förstår jag att man blir.
Jag hade ju förmånat att till och med döma Börje Salming då, när han kom tillbaka till Sverige och spelade AIK. Och det var liksom värsta ungdomsidolen. Man var här i Gävle och spelade med Brynäs.
Ja. Tog du någon utvisning på honom någon gång?
Det kan jag aldrig tänka mig.
Där skulle det till mycket innan du ryckte i armen.
Man kan inte visa ut en stjärna, det går ju inte. Nej. Någon måtta får det vara sig.
Frikort.
Ja, frikort. Ja.
Minns du något tillfälle när du kände att du verkligen gjorde bort dig?
Absolut.
Okay.
Ja, jag kommer ihåg en gång i början på 90-talet när jag var ju dömd i Sverige. Då spelade Focken. Han var ju med Västerås och spelade med ryska anslaget. Mm. Och det var ju i Moskva och Ryssland ledde med 2-1. Mm. Och Focken stod bakom mål med pucken. Och det var 30 sekunder kvar och jag manade på han. Åk ut. Till slut så mitt klantiga jag då blåser av för långsamt spel då. Så att Tjeckien fick ju tekning i ryssarnas anfallszon och kunde spela 6-4. Men som tur var lyckades de inte göra mål. Eller man har tagit någon riktigt dålig utvisning där man har mött fel målvakt på röda linjen och behövt blåsa av för att tänka, trodde du att det var ni som skulle ha ut 5-4? Ja, då förstår man att då har man tagit en dålig utvisning.
Det blir som ett litet kvitto.
Ja, lite grann så.
Det finns ju en del som förespråkar att man ska kunna stänga av domare vid fatala misstag och så. Vad säger du om den tanken?
Nej, det är jag faktiskt inte för.
Nej.
För att jag vet inte vad det skulle... Ja, sen ska jag säga så här också. Att det har hänt genom åren att domarna blivit avstängda av våran egen domarchef. Men det kanske inte står i tidningarna. Och det är en helt annan grej. Så kan det vara om man har gjort något tok eller dumt, eller om man gör en riktig regelmisstag, då har domaren blivit avstängda. Men det är bara det att det inte stått i tidningarna. Okay. Så vi får våra rättigheter. Det är ingen ska tro att det är guld och gröna skogar inom domarna, organisationer och från ledningen alltid heller. Utan däremot, jag tror inte på att nu är Micke Nord avstängd 2 matcher för att han missade en tripping och de andra laget avgjorde. Vad är det som skulle betyda liksom att vem bestämmer vad som var rätt eller fel då?
Nej, jag vet inte heller, men det känns som att den diskussionen har kommit upp lite då och då de senaste åren. Men du menar att här, gör man en riktigt dålig insats en match, då får man känna på det som domare, i alla fall internt.
Ja, då får man känna på det. Då får man stå till svars för vad det är för någonting som är fel då. Och kanske bli av med ett par matcher på listan. Så har det alltid varit och så kommer det alltid vara.
Men det verkar ändå som du liksom är med på tåget att, om vi tar SHL-domare till exempel, de ska kunna tåla en del kritik. För det är ändå ett heltidsjobb i många fall. Vad tjänar en anställd toppdomare idag ungefär?
Oj, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag kan tänka mig att en heltidsanställd domare kanske har någonstans mellan 50 och 60 000. Mm. När jag slutade så tror jag att jag hade 65 eller 66 000 i månaden. Okay. Och då gjorde vi ju 70, mellan 70 och 80 uppdrag hade vi då som vi skulle göra per år. Då.
Det är som en tredje eller fjärde linjespelare i ett okej SHL-lag.
Ja, precis. Om man tänkte på pengarna, då hade jag hellre valt att bli spelare.
Ja, det förstår jag.
Men det var jag inte bra nog för.
Nej. Vi närmar oss slutet här, Kuben, men under alla dina år här med domeriet, har din familj på något sätt påverkats av ditt yrkesval, skulle du säga?
Ja, det tror jag nog att de har. Jag har snackat mycket med min bror om det. Han tyckte det var skönt när jag slutade, så slapp han stå upp för alla grejer man gjorde och inte gjorde. Och sen såklart även min fru och barn har ju såklart stått ut med det mesta, att jag varit borta mycket. Mm. Jag har tänkt liksom nu man slutar så, nu har jag ett barnbarn till Erik då, Loke, och snart kommer det till barnbarn.
Kul!
Ja, det är jäkligt roligt där, riktigt roligt. Och sen misste vi ju tyvärr våran son Oscar då, för 3,5 år sedan. Mm. Och det är tufft, det gör ju att livet inte någon gång kommer att bli som det har varit. Mm. Saknaden efter ett barn är ju... Den är daglig liksom.
Ja, förstå. Beklagar verkligen.
Ja, tack. Erik och Mias barn nu heter ju Loke Oskar. Och man ser så mycket Oskar i honom. Så man får tillbaka lite glädje där. Mm. Men det är klart som sjutton att min fru Emelie och barn har stått ut mycket. Och man var borta mycket. Mm. Så att de har kämpat på bra. Mm.
Det är ju naturligtvis en nedsida med domaryrket, men avslutningsvis här då, Thomas, ska vi gå ut i dur med något mer roligt minne kanske?
Ja, precis. Vad ska vi gå ut med något roligt minne? Jag har ju dömt ganska många matcher. Mm. Och mycket har hänt i Göteborg. Dömde dels min tusende match i Göteborg mellan Frölunda och Skellefteå. Det var ju fantastiskt, härligt och stort. Och fick ha en middag efter matchen där. Men även första utomhusmatchen så var i Sverige inför över 40 000 åskådare i Göteborg.
Just det.
Också så här fantastiskt. Ett fantastiskt minne man har, Frölunda och Färjestad.
Mm, Pullevi.
Ja, Pullevi, ja. Och dömaren ihop med Marcus Winneborg. Han och jag som var heltidsanställda tillsammans. Mm. Och då efter OS där jag också hade tänkt att nu har jag ingen mål kvar i min domarkarriär. Nu räcker det. Ja. Tills Tommy Töppel från hockeyligan kommer och säger att nu, vi har ett erbjudande till dig att du får bli heltidsanställd domare tillsammans med Marcus Winneborg. Och shit, tänkte jag, var bra. För jag var ju fortfarande inte klar med det här. Jag tyckte det var så himla kul att döma. Mm. Och så fick jag ett mål till att få vara heltidsanställd domare. Mm. Så då fortsatte jag 8 år till då. Ja. Och det är jag glad över.
En liten avslutande period på 8 år.
Ja, en liten avslutande period på 8 år. Ja, när jag träffade min fru 95 så sa jag till henne att orkar att jag dömer 5 år till. Och det var 20 år till.
Det blev lite övertid.
Så kan det vara. Tiden går fort.
Ja, absolut. Thomas Andersson, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och lycka till med din axel och hand och allting här, och sälj många bilar framöver.
Ja, tack så mycket. Ha det gott.
Släppsargens avsnitt 63 har nått sin slutstation, men missa inte att följa oss på sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook, och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne.
Och jag måste ändå säga nu när jag ändå har tillfället här att jag, fan vad, vi uppskattar ju alla liksom önskemål och all fin feedback, ja, som vi får. Det är inte alltid man hinner svara och sådär. Så att, men jag vill ändå bara flika in lite snabbt och säga det. Att fan, skitkul att det är så många som hör av sig med idéer och feedback på alla möjliga sätt. Så att, fortsätt gärna med det.
Man ska givetvis även prenumerera på podden, så glöm inte att göra det. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt underbart tills dess. Tja!
Tjena, tjena!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.